Tutande lastbilar kommer lastade med jublande och triumferande ungdomar idag. Det är gränslös frihet, det är ogrumlad glädje och intensiv gemenskap. Idag firar tusentals abiturienter bänkskuddardag, belöningen efter 12 år på skolbänken. Du lyssnar på Slaget efter 12 som idag ska handla om framtidshopp, men också stora och kanske svåra frågor som de unga står inför idag. Jag heter Maria Nylund. Idag ska vi alltså diskutera hur de här unga abiturienterna ser på framtiden med allt vad det kan innebära. Och med mig här i Åbo-studion så har jag 4 abiturienter från Åbo. Linnea Gyllenberg, välkommen.
Tack.
Så har vi Otso Uro, välkommen.
Tack, tack.
Hugo Enroth, hej.
Hej, hej.
Och så har vi Elin Saarela, välkommen du också.
Hej, tack.
Hej. No, nu är det ju så att ni har redan åkt på ert lastbilsflak. Det gjorde ni redan förra veckan. För abiturienterna i bland annat Åbo, Björneborg och Pargas, de valde att fira bänkskuddardag, alltså bänkis, då redan. För första gången någonsin så firas alltså bänkskuddardagen på olika dagar. Tidigare i 100 år så har man firat samma dag. Berätta, hur kändes det att stå där uppe på det här flaket? Vad säger du, Hugo?
Det var nog en riktigt rolig sån här tillställning och jag ansåg åtminstone det som ett definitivt slut på gymnasiet och det var nog, gemenskapen var jättebra och det var nog en rolig dag.
Mm. Vad säger ni andra, hur kändes det?
Det var nog jätteroligt, men jag kände mig lite skyldig när jag kastade godis på alla de andra. Det var också faktiskt vissa som kastade godis tillbaka på lastbilen, det tog ganska ont och sen efter det så vågade jag nästan inte kasta något mer.
Ja, just det.
Om någon men det var nog jätteroligt.
Ja, det kan ibland se farligt ut när några små skolbarn kastar sig liksom ut på gatan för att fånga de här godisarna. Man är rädd att någon ska hamna under däcken. Men vad säger ni? Håller ni med om den här beskrivningen som jag hade här i början om den här frihetskänslan? Vad säger du?
Jag skulle nog säga det. Alltså, jag har alltid hört av till exempel min mamma som har sagt att det var så roligt när hon själv var på flacket och att det kändes sådär att oj, att det var en jätte, liksom, glädjefull dag. Men det här så, jag hade inte ändå förstått riktigt. Men sen när vi stod där på flacket så nu var det jättefint. Och sen också, man säger ju som eller Hugo sa att det var ett slut på det. Men jag tycker också att det är ändå också lite en början på det här med att vi nu kommer sen ännu fira vår studentfest och allt sånt här som vi ännu har. Att vi får ju nu imorgon också ännu på en sån här resa till Tallinn med andra abiturienter och sånt här för att fira.
Just det, man firar det grundligt. Säg nu du också, vad tycker du, hur kändes det att stå där och skrika?
Det var nog roligt och det var roligt att se människor man känner och kasta godis på sin lillebror.
Ja, nu är liksom allt öppet. Hur är det nu en vecka senare, har den här euforin på något sätt lagt sig? Eller när ni ska ut och åka båt här nu så firande bara fortsätter, men har det liksom verkligheten lite hunnit i kapp kanske? Eller hur är det?
No, nu ska jag säga att verkligheten egentligen har tagit mig i kapp när läslovet har börjat. Läslovet har börjat så det är nog, nu har man för det mesta använt sin tid till att läsa, men såklart måste man ha lite firande också här emellan.
Absolut. No, kan det kännas lite sorgligt också? 12 år av ganska trygg skolgång liksom. Börja vara bakom er. Vad tänker
ni? No.
Jag skulle nog kanske anse det mer som att nu får vi liksom själva välja vad vi vill göra och man får mycket mer frihet, vilket
skönt.
Skönt.
Och sen tycker jag också att vi har ju ännu den här rutinen i princip, för att de flesta har ändå ett läslov, man måste ändå göra, eller under läslov göra upp ett schema, man träffas ofta i bibban eller något sånt, och sen kommer vi ännu avsluta det med en gemensam avslutning, att det är kanske sen nästa år som man märker att den här rutinen, att då börjar alla faktiskt göra olika saker, vissa tar mellanår och studerar och så vidare.
Mm. Kan den här friheten vara lite skrämmande?
Ja, och speciellt det där typ det Linnea nämnde nu, den här rutinen som hon säger att vi har haft. Jag tycker att det är lite svårt att hålla i den liksom. Det har varit så lätt att alltid vakna upp samtidigt, samma tid och sen ha lunch en viss tid. Och nu är det sådär, vad ska jag riktigt göra? Att hur ska jag lägga upp den här dagen när jag inte har något riktigt program fast jag borde läsa? Men
ja, det gäller att ta det där liksom egna ansvaret då. Är det svårt?
Mm. Jättesvårt.
Det är svårt. Ja, och det är bara början. Sen blir det blir mera av den varan. Det här, ja, som ni sa redan så har ni alltså läslov just nu och meningen är ju att ni ska förbereda er för era studentskrivningar som är på kommande och de är helt digitala. numera. Det där, är det här bra eller dåligt tycker ni?
Både och.
Ja, berätta.
Jag skulle åtminstone se det som en bra sak egentligen. Att det lättar jättemycket hela processen. Och nu måste man hålla hela tiden i, liksom, med sig den här utvecklingen. Att inte kan skolorna bli efter heller. Det ser jag åtminstone.
Det är jättebra om man kan använda de här programmen. Att till exempel långmatte. Så alla de här programmen man kan använda de hjälper jättemycket.
Mm.
Speciellt med, vad heter det, tabellprogram och sånt.
Ja,
har ni stött på bekymmer kring de här digitala, ja, de här programmen helt enkelt som ni ska använda?
Nå, lite. Vi har inte riktigt, det känns inte riktigt som vi har hunnit bekanta oss med allting och det kommer hela tiden nytt. Och speciellt nu då när vi började skolan så var det lite så här ett brytningsskede att det började komma, det var just då att vi fick, måste börja, eller liksom vi måste börja lära oss allting.
Och det är svårt att skissa på datorn så sånt.
Mm.
Man gör matte och man får idéer och man ritar dem på papper, så det är svårt på datorn.
Ja, just det.
Det är många som jag i alla fall känner som har det att man räknar först på papper och sen först fyller man i det på datorn jabitti, och då tar det ju jättelänge. Men sen, just sen som ni sa, att sen när man lär sig de här programmen, alltså då blir det ju lättare. Men det är också jättemycket fast i just från skola till skola och hur lärarna, hur intresserade de har varit av den här digitaliseringen. Och så att just att i matematik så kan det vara både bra och dåligt, men sen till exempel i ECR, så realämnen, så har det varit jätteskönt att skriva på datorn när man skriver långa texter.
Mm.
Absolut.
Mm, just det. Men är det här någonting som ni tar så att säga stress över? Att det är så här att det är ett program som sen ska fungera när det faktiskt gäller?
Nej. Lita på det att det fungerar och inte någon stress tycker jag åtminstone.
Ja, jag har inte nu haft något, alltså, till exempel på under höstens skrivningar så var det ganska mycket avbrott i vår skola. Så att det blev pauser när man inte kunde skriva någonting för att det kopplade inte till servern. Och då vet jag att det var vissa som sa att en stor del av deras tid gick sen åt i det, att de inte kunde skriva. Men till exempel när jag skrev finska, så då var det så att i vårt klassrum där det tog mycket avbrott, så då fick vi också lite längre tid. Så att de löste det sen så.
Kompenserades,
ja,
lite.
Ja, men att det har varit någonting som har nog väckt oro bland flera studerande, vad jag vet. Just det där att inte få kontakt till servern. Men att det är inte att man inte skulle kunna använda programmen, utan det är då liksom helt frågan
andra
om det
tekniska
digitala
problem. Ja. Mm. Jo, det har man hört en hel del om, att det har inte varit riktigt väl förberett alla gånger. Det där, no, men om ni då ansöker om en studieplats vid en högskola efter gymnasiet, så kommer ju den här långa matematiken att ge överlägset mest poäng. Till och med om man ska bli präst eller historielärare, så kommer man att få mycket poäng, mest poäng ifall man har skrivit den här långa matematiken. Hur har ni resonerat kring den här långa matten? Har ni alla skrivit, eller kommer ni alla skriva lång matte?
Jag kommer skriva lång matte, och det var nog ett, liksom, det hade jag nog bestämt mig liksom redan före. Men inte vet jag nu om det nu ska gå dåligt i den långa matten, så nu ska jag säkert också ha bytt till kort matte.
Men är det på grund av den här reformen då, som du har valt långa matematiken?
Inte riktigt. Jag har försökt inte tänka på det så mycket. Det känns som att det blir bara en extra stress då. Men
jag kan gå med en lite annan synvinkel, för jag valde matte eller lång matte då, för att jag tyckte matematik var helt roligt, men det har nu lite ändrats sen här med årens lopp. Och nu är det kanske lite mer just det där att jag har, med tanke på den där reformen, att jag vill ha de där poängen, vilket egentligen sen försämrar liksom det där intresse för matte, tycker jag.
Mm, just det. Hur är det med andra? Otso, du vet jag att också skriver eller har läst lång matte.
Jo, jag tycker det är helt bra och jag gillar det ganska bra. Men det är just det att med den här reformen, det beror lite vart man söker. Att hur mycket det är värt. Att om M i lång matte är samma värt som L i kort matte, så då är det bäst att man skriver lång matte. Men om det är så att det är i lång matte och sen L i kort matte, så då är det är lite däremellan.
Just det.
Att vad man borde ta.
Ja, och hur är det med dig, Linnea?
Jag läste först på första årskursen läste jag lång matte. Jag var inte ännu helt säker på vad jag ville studera. Och jag rekommenderar absolut att om man vill bli någon läkare eller fysiker eller matematiker, så naturligtvis ska man läsa det. Men just som Otso här var inne på, så det har varit många som har stressat just över det, att man måste läsa lång matte. Men jag har tänkt som så att för att i allmänhet i och med den här nya reformen så ger matematik överlag mycket poäng. Att också kortmatte är ett av de ämnena som ger mera poäng än till exempel realämnen till många högskolor. Och då kan det till exempel vara så att om man inte alls är intresserad av matematik och sen lägger en massa tid på den här långa matten och sen ändå får ett vitsord som skulle motsvara ett gott vitsord i kort matte, så kanske det går ut över andra ämnen som man också skulle kunna lägga tid på.
Mm.
Så att jag resonerar så i och med att det är inte mitt favoritämne. Så jag har valt att skriva kort matte och hellre ett bra vitsord i det. Och sen fokuserar jag på sånt som jag på riktigt tycker att det är intressant. Mm.
Tycker ni att det är rätt eller fel det här nu då, att man ger lång matematik så här stor tyngd?
No, det beror lite vart man söker. Att till exempel om man söker som ingenjör, så det är nog helt bra att lång matte ger jättemycket mera poäng än kort matte. Och sen också i andra linjer som man skulle tro att matte inte är så viktigt, så det är ändå ett sätt att tänka. Och man måste jobba jättehårt för att vara bra på långmatte, som betyder att då har man den där arbetsetiken att hålla på med det.
Mm. Och det är väl också en av motiveringen till att man ger så här mycket poäng, för att det har krävt väldigt mycket jobb nog.
Ja.
Det där, sen ska vi säga att det är också så att i de allra flesta utbildningar så kan man ju också ansöka om en plats genom ett inträdesprov, och då beaktas ju förstås inte, eller då beaktas inte betyget och inte heller den långa matematiken, och då kan det också bli enklare för personer som inte har ett studentbetyg i bagage att få en plats vid ett universitet. Alltså om man till exempel har en yrkesutbildning i bagage istället. Så det är inte så alena saliggörande i alla fall den här långa matematiken. Det där, no men, vet ni vad ni ska göra nu då sen efter gymnasiet? Hur lätt eller svårt har det varit för er att fundera kring de här sakerna, vad ni riktigt ska ta er till?
No, för min del har det varit ganska klart ungefär ett år sedan. Så no, vi pojkar har ju då, vi måste få till göra militärtjänstgöring. Så det kommer först, och så tänkte jag söka till handelshögskola sen genast efter det.
Just det, har ni andra lika klart före vad ni ska göra?
No, det här med militären är bra för det ger ett extra år. Så. Jag är inte helt säker på något, men det ger ett extra år så man kan söka efter det på nytt om man inte tar en studieplats.
Ja.
Om man inte har en studieplats så får man söka på nytt som en första gångs.
Ja, just det. Hur är det med dig, Elin?
Ja, no, det lutar åt ett håll. Jag tror jag vill studera typ medicin. Jag vill jättegärna jobba med människor, men jag vet inte riktigt vilken linje. Så vi ska se. Men jag vet inte varför jag inte riktigt försökt. Jag har lite skuffat det åt sidan, för jag känner att det är just då man måste liksom ta ansvar. Och det är min framtid. Jag försöker leva i nuet. Jag vet inte, det skrämmer mig kanske lite nog sådär att vad man ska göra. Men jag vet åtminstone vilken inriktning, så det är skönt ändå.
Just det. Hur är det med dig, Linnea? Har du varit stressad över det här valet?
Kanske lite över att sen faktiskt göra det där beslutet exakt vad jag vill studera. Att jag är inte sådär stressad att jag inte skulle hitta på vart jag vill söka. Men jag har lite olika alternativ. Att jag har länge funderat på juridik till exempel, men sen under senare år har det också varit ekonomi som har intressera. Och vad heter det nu? Jag har nu bestämt att jag tänker antagligen ta ett mellanår, att jag skickar in mina papper nu, men att jag går inte att skriva liksom inträdesprovet. Och sen får man ju se då att behöver man sen till exempel höja något vitsord från studentbetyget för att komma in med betyg, eller just är det sen inträdesprov då som är det som det lönar sig. Att i och med också den här reformen så man får ju höja sina studentvitsord hur många gånger som helst.
Mm.
Så att det stressar nog inte skulle jag säga.
Okay.
Men att det är ändå lite öppet, att det inte är en helt liksom klar linje vad jag kommer att göra.
Vad skulle ni säga om ni tänker på då er själva och era kompisar i skolan? Hur hanterar man det här valet av vad man ska göra i fortsättningen? Är det någonting som folk är bekymrade över och stressade över just? Känns det skrämmande?
Mm,
nickar här en del.
Det är lite så där.
Ja, det varierar väl.
Mm. Det beror helt på personen att om man inte har det klart så klart är det stressande. Men jag vet inte riktigt.
Ja, jag skulle säga nog att ganska många ändå tar det ganska sådär att det kommer som det kommer. Att just de flesta pojkar har varit i militären eller sen just man liksom ser hur det kommer att bli och så. Att inte hade varit. Men däremot bland yngre elever har jag hört jättemycket nu att de stressar för det här. De måste välja just de där rätta ämnena för att få poäng och så här. Men det är kanske någonting som man känner på ettan, men sen släpper det lite, att sen börjar man inse att okej, det löser sig. Liksom. Det löste sig för dem som är några år äldre, så varför skulle det inte göra det för oss?
Just det, så ni har kunnat lite sådär ta ett steg tillbaka kanske.
Men det är många som studerar just till läkaren och sånt här, så de brukar veta jättetidigt att de vill ha det. Och det är mycket enklare med sånt här som att studera ekonomi, för det finns inte ett jobb som är just att alla som studerar ekonomi har samma jobb, att man kan göra vad som helst nästan. Så det finns sådär flexibilitet.
Ja, vi ska snart prata om arbetslivet just och vad ni har förväntningar på det. Jag tänkte ännu stanna en stund kvar vid det här, den här känslan av stress eller att kanske inte känna stress. För jag vet att i er skola, katedralskolan, så har ni nyligen fått en egen psykiatrisk sjukskötare som ska hitta och fånga upp elever som mår dåligt i ett tidigt skede. Och jag undrar vad ni tänker, att hur stort problem är psykiskt illamående bland gymnasieelever? Är det någonting som ni märker av på något sätt?
Jag tror att det nog är att det är bra att det har tagits upp och att man fokuserar nu på att liksom se till att det inte skulle åtminstone öka. Så, ja.
Ja. Ni märker av det på något sätt?
Ja, så vitt jag vet så har det nog varit fullbokat i gattan till den här just då psykiatriska eller psykologen som har kommit. Sen dess så att det är nog jättebra att det finns i skolan så att det är så nära för eleverna att faktiskt om man behöver eller studerande att söka hjälp. Och sen just när det ändå är, vi har ändå brukat ha, det går ganska bra för studerande i katedralskolan och många har också just någon hobby till exempel. Och sen i gymnasietiden kan det bli så där, då att det kanske blir lite för stressigt med både att ha en hobby som kräver mycket tid och studierna. Så då kan det ju vara, bli sådan just liksom känsla av att man inte räcker till. Kanske just på tvåan till exempel.
Är det just det som ni tror att ligger bakom det här?
Ja.
Att folk då eventuellt mår dåligt, att man känner för stor press.
Jag tror att det kan vara nog en bidragande, stor bidragande orsak.
Man är ganska ambitiös.
Speciellt i vår skola känns det som att, eller åtminstone då när vi sökte in så alla har jättehöga betyg. Och det blir lite sådär, jag tror att man blir lite stressad av det. Men jag vet inte hur man ska.
Ja.
Det blir lite alltså, en indirekt tävling liksom. Och det är kanske också det som bidrar.
Tycker ni att vuxna ser det här då i skolan och att man tar det på allvar och ni får på något sätt, jag vet inte, någon att tala med heller, tillräckligt stöd eller så här. Vad säger ni?
Det har ju diskuterats att till exempel varför det här katterna ofta klarar sig så bra. Så allmänt att i finlandssvenska skolor så har man ganska öppen atmosfär och man talar med lärarna och liksom, man kan gå och diskutera om saker och ting. Så jag skulle nog säga att om man bara ber om hjälp så lärarna hjälper nog jättebra i vår skola. Och att till skillnad från exempel just i vissa finska skolor där man kallar lärarna, man kallar inte en för namn utan man säger liksom att opettaja. Eller så här, så att vi har ju liksom det att vi har nu tycker jag, det är ändå så pass liten skola fast det ändå är en stor skola att man nog får hjälp av lärarna beakta det.
Ja, håller ni andra med om att lärarna förstår att det kan bli lite mycket också?
Ja, jag tycker nog att våra lärare åtminstone har varit jättehjälpsamma just under våra år.
Och jag tycker att de åtminstone uppmuntrar till att studera men inte sätter dem för mycket press på något sätt på oss. Sådär bra balansgång ska jag säga.
Det låter bra. No, men vi var lite snudda vid det här kommande arbetslivet för så småningom så kommer det att bli aktuellt också för er att börja jobba med någonting. Hur ser ni på arbetslivet? Hur ser ert drömjobb ut? Vad säger Otso?
Ja, hördu, jag vet inte. Det är svårt att säga när det är i framtiden och vad det finns i framtiden. Men
vad tror du?
Något var man får själv välja vad man vill göra. Det finns mer frihet kanske.
Hurdan typs frihet skulle du vilja ha? Vad tänker du konkret? Liksom, vad skulle det kunna vara?
Frihet att kanske bestämma och också, jag skulle gilla att arbeta då när jag vill, men det är inte så möjligt. Men att kanske inte alltid arbeta på samma sätt och göra samma saker. Och så att sånt tänkt kanske ett yrke jag skulle vilja ha. Att mera just frihet och mera att man får själv tänka och göra sådana här. Men det är också svårt att komma till.
Vad tänker ni andra? Hur ser Linneas drömjobb ut?
Jag har just länge tänkt att jag skulle vilja bli jurist. Men där finns också så många olika inriktningar. Att jag tror att det klarnar sig när man börjar studera. Att det är ju inte mera just som Otso också, att inte alltid göra allting på samma sätt. Att tidigare var det kanske vanligt att man då började jobba någonstans på hovrätten. Och sen jobbar man där och liksom upp sig och var där länge. Men att nu börjar det ju bli så att man kanske byter oftare och man kan jobba då som advokat traditionellt eller som någon bolagsjurist eller någonting sånt. Eller sen kombinera det med någonting annat. Att det är inte så liksom en klar linje exakt vad det kommer att bli i framtiden.
Jag tycker att det viktigaste skulle vara att det är något jobb där man ser resultaten. Att man ser att man gör en skillnad. Att man kontributerar något. Så att det är något som man hjälper med.
Till världen på något sätt. Eller samhället.
Till företaget. Det finns något man kan se att man inte bara jobbar och sen det händer något. Och man vet inte vad det här kontributerar till. Men man ser en konkret, liksom, ett exempel av det vad man gör har en skillnad. Och det hjälper.
Vad är Elin Saarelas drömjobb?
Ja, det är lite oklart ännu. Men något inom medicin. Det kan vara läkare, det kan vara barnmorska, vi ska se. Men jättegärna någonting där jag får jobba med människor. Och där pengar heller inte ska vara någonting som styr.
Du vill inte låta pengarna styra ditt val?
skulle kunna tillägga lite till det Otso sa, så jag tycker också det att man ser vad, liksom, vad man åstadkommer med sitt arbete, det är viktigt. Och sen också det att man kan utveckla sig själv och gå hela tiden egentligen framåt, att inte stanna på samma ställe. Det skulle jag åtminstone anse som en trevlig sak.
Jag ska vara lite någonting av en dyster kvist här och säga att statistiken säger att unga har det ganska mycket tuffare på arbetsmarknaden än tidigare generationer. För statistiken visar att speciellt unga män har lite besvärligare än tidigare att klättra på karriärstegen, och unga kvinnor jobbar i sin tur allt mera deltid. Ser man på unga kvinnor under 35 så har andelen arbetskontrakt på viss tid så har ökat från 15% till nästan 30% under de senaste 30 åren. Så det blir vanligare att jobba liksom deltid. Finns det någonting som oroar er när det gäller jobb och framtid?
Nej, inte egentligen. Alltså, då när jag var liten så tänkte jag alltid att man ska studera och sen ska man få en fast tjänst. Men nu känns det som att då när världen går framåt så det är inte längre liksom, man behöver inte ha samma arbetsplats, så jag tycker nu inte att det borde stressa så mycket.
Nej.
Just det, ni försöker inte ens kontrollera det här på något sätt, eller hur ska jag säga?
Nej, inte lättare att säga, bara liksom ta det med tiden och inte stressa över det, så jag tycker det går bra så åtminstone.
Och teknologin går så snabbt framåt att det är nog svårt att säga att vad händer, så man bara går med det.
Ja, på tal om teknologin så speciellt för några år sedan så talade man ju väldigt mycket om den här artificiella intelligensen och hur robotar kommer att börja sköta en massa jobb, till exempel juristers jobb som du Linnea var inne på, eller placeringsrådgivare som det där kanske en som har studerat vid Hanken skulle börja jobba med, att robotar kan sköta mycket sånt jobb, eller också journalisters jobb som mitt eget. Det där, vad tänker ni om det här med AI och robotar? Har det inverkat på ert val av vad ni skulle vilja göra i framtiden?
Nej, inte egentligen. Nå, speciellt om jag vill jobba med medicin och människor, så då handlar det jättemycket om empatin. Så att det att man skulle lägga robotar istället skulle inte riktigt fungera. Men jag tror att alltså, teknologi kommer ju alltid användas i allting. Åtminstone nu i framtiden när utvecklingen sker, så. Men jag tror att i alla arbeten nästan så behövs den där empatin att kunna prata med folk, och jag tror inte robotar kan göra det.
Vad tänker ni andra om?
Det är ju den här aspekten att det är kanske den större bilden, att för att många jobb kommer att försvinna, så det kommer att påverka alla till slut. Och sen också det här att de här artificiella intelligensen kan enklare ta till exempel jobb som en bokförare gör, än att man gör en robot som en rörmokare. Så det är svårt. Men sen igen att göra ett dataprogram som håller på med bokföring är ganska enkelt. Så sådana jobb kommer säkert att försvinna inom de nästa 10-20 år. Och det är liksom jättenära oss. Så det är lite skrämmande.
Ja, oroar det här er liksom för vad ska man välja om det är så att en robot kommer att sköta mitt jobb mycket bättre om 15 år?
Lite sådär att man har inte riktigt tänkt på saken heller, för att det kanske utvecklas så snabbt och vi är inte så bekanta med det heller. Men
nu kan åtminstone inte påverka.
Ja, exakt. Men egentligen åtminstone det jag tänker studera, så just som Otso också har nämnt, så karriärmöjligheterna är så breda, så jag litar på det att det skulle liksom hitta någonting. Nu tror jag det.
Ja, och sen som jag också sa tidigare, att man åhugger också att man vill ju liksom utvecklas under sin karriär, och det blir ju vanligare att man kanske sen, att om jobben förändras så får man väl också lite utveckla sina egna färdigheter, så att det anpassas till.
Anpassa sig vi.
Ja, precis.
Och det finns inte ett jobb som kommer försvinna för de här utbildningarna som vi har tänkt på. Att det skulle vara skrämmande om man ska till exempel vilja köra lastbilen och sånt här, för det kommer att försvinna jättesnabbt. Så att det skulle vara man skulle vara mer rädd för det än för såna här, för att de som vi tänker på som arbetare, de är så abstrakta nästan ännu. Det är svårt att säga vad kommer att hända.
Just det. Så ni är inte så jätteoroliga över den här delen av tekniken som går framåt?
Nej, åtminstone inte ännu.
Nej, jag hörde en. Eller ett exempel på det här, alltså att också på 1700-talet när man började uppfinna de här maskinerna som skulle spinna textiler, den här spinning jenny som var en av de här första maskinerna som ledde till den här industriella revolutionen, så också där så började arbetarna slå sönder den här maskinen, för de var så rädda att de skulle bli utan jobb själva. Så här i efterhand tänkt så var det ju ganska onödigt att vara rädda för det.
men till slut så sen samtidigt förändrades hela samhället, industriella revolutionen. Så det samma kommer att hända till oss, och det är kanske den större mamman skulle vara orolig över.
Ja, på vilket sätt är du då orolig för det?
No, hela samhället, kanske ojämlikheten kommer att öka, eller kanske den kommer att minska. Man vet inte nu, men det ser ut som det skulle öka. Och det kommer att påverka hela all ekonomi och allt. Så får se hur, man vet inte hur framtiden kommer att se. För det är just det som en ny revolution, skulle man kunna säga.
Mm, men är det här någonting som ni tänker på?
Nej,
no, just nu. men det är igen inget man kan påverka. Det, man blir bara stressad om man tänker på saker som man inte kan påverka.
Ja, det är helt sant. Jag tänker med på det, att anpassa sig sen då den här förändringen kommer inte, för vi kan ju inte påverka det. Så.
Ja, just det, och alla har tidigare också klarat sig, så varför skulle inte vi? Mm. Eller jag menar, det går ju alltid framåt.
Det låter förnuftigt och vettigt. Det där, om vi höjer blicken lite från er som individer och tittar på hela samhället, så vad tror ni överlag, vilka kommer att vara de största utmaningarna i framtiden för till exempel för oss finländare?
Men för oss finländare så går att befolkningen åldras i så snabbt takt, så att det kommer säkert vara största utmaningen för vårt land just nu.
Men det kan kanske AI hjälpa med, robotar som skulle köta det här mera.
Köta vad då?
Köta om de här åldringarna, och också om man till exempel nu, som kommer säkert hända inom de nästa 20 åren, man får lastbilar att köras av robotar eller av sådana här program, så det betyder att de där människorna som jobbar där så är nu fria att jobba med något annat, och då ska man kunna hjälpa på det sättet. Kanske det är en möjlighet.
Mm. Men Hugo, du nämnde då ja, den här befolkningsutvecklingen, är det någonting som du bekymrar dig över?
No, inte nu kanske personligen såklart, ännu åtminstone, men såklart det, när man har läst nyheter och så här, så det börjar kännas som att det är en börda sen för oss i framtiden, att om inte liksom, man köter det i nutiden i bra skick, så kommer det, måste vi sen fixa det i framtiden. Så det är kanske det som oroar mig lite.
Mm. Vad säger ni andra? Vad är det där, vilka utmaningar tror ni att kommer att vara det viktigaste för oss finländare så här i framtiden?
Mm, för finländare är lite svårt att säga. Men
något att ta hela världen om det känns.
Ja, klimatförändringen. Speciellt mycket har jag också tänkt typ sådär på sociala medier. Det är ju också ganska nytt. Jag har inte riktigt, men tror att det ett problem just nu, och det är också någonting som kommer att förändras i framtiden. Att
sociala medier?
Ja.
Vad tänker du då kring det?
Olika nyheter till exempel, att kommer det förändras, att kommer det liksom finnas något, till exempel Yle liksom, eller hur kommer saker spridas? Jag tror att sociala medier gör det ganska sådär oroligt i världen på något sätt, att det är så, det, allting sker så snabbt.
Ja, det är sant. Jag tycker också kanske det där att just liksom falsk info kan sprida sig helt eller liksom i snabbare takt än någonsin. Och sen just det att kanske vi kan inte koncentrera oss så länge på en grej, utan för att vi lever hela tiden i två världar egentligen samtidigt. Så det är också lite oroligt just att hur kommer till exempel sen arbetsvärlden se ut om inte människor kan koncentrera sig mer än 3 minuter på gången.
Det finns ju studier att det är dåligt, den här sociala medieanvändningen är dålig för psykiska hälsan. Mm. Så det kommer säkert också påverka. Människor känner sig kanske mer ensamma än förut.
Vad säger du, Linnea?
Det som Hugo var inne på här, det här man kan koncentrera sig, så det är ju ett problem i och med att vi ofta har liksom studiematerialet då på, exempel på datorn eller telefonen, att man måste kolla liksom för att studera också det, fast vi nu har också fysiska böcker ännu, så då blir man lätt distraherad, och samma i arbete också, att det sker inte mer med papper och penna, utan allt är där i samma, så om det kommer en notis av en kompis så går man och kollar sen det. Så det är nog, och sen också det där med att man inte mår bra på grund av sociala medier och så det har man läst mycket om, och vi har också haft i skolan så här övningar på studiehandledningen till exempel, där vi skulle klara av att diskutera med varandra utan telefoner i typ 10 minuter.
Hur gick det?
Det gick väl ganska bra för de flesta, men inte kanske, helt ändå som det borde ha gått. Och då var det att studieledaren hade läst någonting, att just att det undersökt att ungdomar klarar inte av att socialisera utan att sen ta fram telefonen och visa någonting från telefonen eller så här. Att det är ju kanske då lite oroväckande nog.
Mm. Just det. Det där, när ni var inne på den här med befolkningsutvecklingen, så är det ju en jättestor och snabb förändring som har skett i samhället just nu, att det föds väldigt lite barn. Vad tänker ni om det själva? Tror ni att ni kommer att bli föräldrar? Vad säger Elin Saarela?
Säkert. jag tror man blir lite påverkad också där att om man har haft många syskon och så. Men jag tror åtminstone att jag vill bli förälder. Men vi får se hur framtiden ser ut. Det är lite sådär när man tänker på klimatförändringar och sen att befolkningen minskar i Finland. Så lite, vad ska man göra riktigt? Ska man skaffa barn för att man bidrar på något sätt till klimatförändringen? Men sen ändå skulle man vilja bidra till den finska ekonomin. Så det är lite sådär, okej.
Okay. Just det, tänker ni på den här klimataspekten av barn?
Nej, jag har inte varit. Nej, men jag tänker lite sådär att nu har det ju kommit massa nyheter om att vi har 12 år på oss ungefär att stoppa det. Så det känns sådär att vill man föda upp ett barn i liksom, det här framtiden. Den,
precis.
Ur den synvinkeln, liksom, inte på det sättet att barnet skulle påverka utan vad är barnets framtid sen?
Just det. Vad tänker ni andra? Tror ni att ni kommer att bli föräldrar? Eller skulle ni vilja bli föräldrar? Det känns kanske avlägset nu, men så där.
Ja, no, alltså det är ju undersökt att kvinnor får ju senare barn nu liksom än tidigare såklart. Och jag själv då, mitt eget perspektiv, så kan inte tänka mig att jag skulle vilja bli förälder för jag har studerat klart och så här. Det är nog jättelångt borta. Så att kanske sen då i framtiden, sen när man har studerat och fått ett jobb och så.
Mm.
Men att jag skulle inte heller vilja att det sen skulle påverka det liksom karriären för allt för mycket.
Just det. Och vad säger ni killar?
Ingen aning.
Jag anser nog mig vara en förälder i framtiden. Vet inte hur det kommer att bli och när, men nu tror jag det. Men det är kanske med klimatförändringen, så jag tycker det är viktigt att man inte ska skapa någon hysteri liksom, kring det. Att det har på något sätt kanske lite börjat irritera. Att man måste ju hitta lösningar, inte skapa sådan hysteri bara hela tiden.
Ja, speciellt med unga människor. Det kommer hela tiden nyheter om klimatförändringen och man bombarderar dem med det. Och de ser inte sen ljust på framtiden. Och det är dåligt om ungdomar inte ser ljust på framtiden.
Ja, och just det där, alltså det har varit mycket strejkar nu och så. Och vad heter det nu? Till exempel när vi hade studentskrivningar, när jag skrev på tvåans våran ett ämne. Så då stöddes våra studentskrivningar av den här demonstrationen. För att det hördes in i klassen när de skrek att ilmastonlacko. Och då tänkte jag att oj nej, att om jag ska kunna påverka så vill jag ha en utbildning. Att det blir ju ingenting om vi nu slutar upp med allting bara för att man blir bombarderad av alla nyheter om hur farligt allting är. Att vägen ändå till att kunna påverka så är ändå att få en utbildning och faktiskt få liksom information om hur saker och ting ligger till för att sen snart det är inte mera vi som är de här barnen och ungdomarna som talar om det utan det är vi som sen ska lösa sådana frågor. Att då är det nog utbildning som är vägen dit.
Jag håller också med, vad heter det, Hugo, som att det är så mycket information som kommer just till oss, speciellt vi ungdomar som är så insatta i sociala medier, att det är kanske också det som bidrar just till liksom psykiskt illamående, det där att vi får så mycket och det kanske blir en klimatångest eller någonting liksom, just på grund av den här extrema liksom, mängden information.
Börjar liksom, fast man borde hitta lösningar så börjar bara irritera mer när det är sådana här himla stort flöde hela tiden och info och sådana här hemska scenarion om vad som kommer att hända.
Vad skulle ni vilja att man skulle göra för klimatet? Vad gör ni själva för att gör ni någonting för att hantera dels den här klimatoron och hantera det?
No, vi är ju alla ungdomar ännu på det sättet, så att jag skulle säga att till exempel jag åker ju buss till skolan eller så här, att jag åker inte hela tiden själv med bil, jag flyger inte heller hela tiden och jag åker inte båt hela tiden och sånt här. Så på det sättet så är jag kanske inte vi de som mest liksom håller på med det här att ska förändra liksom. Eller om man säger som så, att vi har inte ett lika stort avtryck som till exempel vissa vuxna ändå sådär.
Mm.
Så att man kan ju inte heller ta bort allting sen.
Men det är också det att många av de här såna klimat, vad heter det nu, man borde göra något för klimatet. Så det är också sådana som man borde annars också göra. Till exempel att cykla till skolan. Till mig i alla fall är det snabbare att cykla med skolan än att åka buss. Och det är liksom, det är ett bra val annars också. Och samma med att till exempel minska användning av fossila bränslen är också, man borde annars också göra det för att de kommer att ta slut snart ändå. Så det man alltid pratar om de här sakerna som klimatförändring, men kanske om man skulle prata mer om som att vi måste ändå göra det här så skulle människor kanske lyssna mer.
Just det. Hörni, nu tar vår tid slut. Jag vill helt kort att ni säger ännu, vad är det allra bästa med att vara ung just nu av i 2020? Vad säger Hugo?
No, fast vi har talat om sådana här dystra saker så jag skulle se min framtid som riktigt ljus och det är bra att vara ungdom idag, inte ska jag säga något annat.
Vad säger Rotsa?
Roligt, festa.
Det är det bästa. Vad är det bästa med att vara abiturient 2020, Linnea?
No, allting. Jag tycker att jag har fått gå en jättefin gymnasietid, jättetrevlig skola och allting. Och nu blir det liksom bara bättre. Eller så känns det i alla fall.
Det är ett fint år, 2020.
Ja.
Ja. Vad säger Elin?
Jag håller nog med dem här, att det har nog varit otroligt roligt. Allting. Också studierna liksom. Mm. Det är riktigt skönt att bo i Finland och få studera och njuta av liksom min ungdom här.
Så säger fyra positiva och vettiga abiturienter som vi har hört i dagens debatt i slaget efter 12. Jag säger tack till er som var med här, Linnea Gyllenberg, Hugo Enroth, Otso Uro och Elin Saarela. Tack för att ni kom hit. Ha en rolig fest imorgon. Jag heter Maria Nylund.